Det är onsdagen den 18 november och verkställande utskottet har samlats på Expressens redaktion för att hålla möte. Jag heter Maggie Strömberg och Viktor Bartkron. Hej!
Hej och Torbjörn Nilsson, hej på dig!
Hej, hej!
Idag ska vi bland annat prata om den tilltagande maktkampen mellan Lena Hallengren och Anders Tegnell.
Ja, men veckan startade ju med ett massivt coronapådrag av jättemånga människor i regeringen och Folkhälsomyndigheten som skulle annonsera nya restriktioner och inskärpa att nu är det allvar eller nattsvart eller alla andra domedagsord som använts på sistone.
Det var the end was near.
Ja. Och då kom också beskedet att max 8 personer nu får träffas på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som det heter i ordningslagen. Och det innebär ju då att, egentligen innebär det ju en oerhörd förvirring kring vilka verksamheter träffas egentligen av ordningslagen. Och eftersom det här undantaget fortfarande finns kvar för sittande publik, så är frågan också vilka som träffas av det. Och där har det kommit lite olika besked tills Anders Tegnell till slut sa att nej, men det är nog bäst att jag inte svarar mer eftersom vi inte kan reda ut det här.
Men det är den där Cornelis Vreeswijk. Undantaget.
Trubadurundantaget.
Fast det skulle ju avskaffas.
Nej, just det. Trubadurundantaget har ju avskaffats. Det här gäller alltså sittande publik på operan.
Eller fotbollsallsvenskan. Eller det. Kanske sport, biografer. Kultur. Vi vet fortfarande
inte. Kultur, sport. Ja.
Det var ändå lite ironiskt att man gick ut och sa väldigt tydligt från alla de här inblandade aktörerna på den här oerhört märkliga presskonferensen att nu vill vi skicka en tydlig signal, var på 2 dygns förvirring uppstod om vad det egentligen var som hade bestämt. Så blev det kanske inte riktigt den signal man hade hoppats på.
Också 2 dygns förvirring kring just juridik, där alla försöker dra sina egna juridiska slutsatser nu av varför det är som det är. Och kanske kommer detta redas ut, kanske inte. Vi får se. Men idag kom ju också beskedet om att man inte ska stänga gymnasieskolorna, utan tvärtom ge dem fler verktyg.
För att hålla öppet.
För att hålla öppet.
Ännu att hålla mer öppet.
En signal som kanske går i en delvis då annorlunda riktning mot... För var det någonting som ändå var... Ska vi vara lite generösa mot Stefan Löfven och regeringen, så var det avsedda budskapet med att sänka den här gränsen till 8 personer var att tala om att nu är det allvar. Träffa ingen, gör absolut ingenting. Lås helst in dig i en jordkällare om nödvändigt med din familj.
Ja, man tyckte ju i våras att när man sänkte till 50, det fick väldigt stor effekt och blev också normerande för privata fester och annat. Och det är det man hoppas på nu igen.
Ja, man säger det. Sen är det väl långt ifrån säkert att det blir så, men vi kanske ska återkomma till det.
Men det var ju en intressant pressträff i måndags. De stod ju på olika platser. Det var videokonferens. Och hur kändes det, Viktor, att titta på det här?
Det kändes ju otroligt märkligt. Det var ganska anskrämligt faktiskt. Det var då ett kritiskt skede i en pandemi, den samlade centrala statsledningen, åtminstone i det här sammanhanget då, statsminister, socialminister, polisminister och Folkhälsomyndighetens generaldirektör.
Och Per Bolund var också med.
Ja, förlåt. Det är lätt att glömma. Även för Per Bolund, tror jag. Väldigt oklart vad han gjorde där, mer än att representera Miljöpartiet. Hur som helst. Stefan Löfven står och, ja, det var ju ändå en normal setting med EU-fana och svensk fana. Hallengren också. Damberg däremot, han står i någon form av garderob med, tittar i fel kamera och har liksom bilden klippt ungefär vid kinden som någon som är försenad till ett möte och står inne på en toalett och liksom låtsas vara på hemmakontoret. Johan Karlsson sitter i något oklart utrymme med jättestora såna här gamer-hörlurar och någon taklampa rakt i glasögonen, så man ser inte hans ögon när han kungör denna centralt viktiga information. Jag blev,
Plus då att alla pratar i mun på varandra, för att det finns helt ingen... oklart. Till slut har Stefan Löfven rollen som moderator.
Exakt.
För det här.
För det finns nämligen ingen som leder den här presskonferensen, utan det är då Stefan Löfven som gör det och bollar runt mellan, som han sa, Mikael Damberg och Lena. Det var ingen som reagerade på det, men så sa han i alla fall, moderator Löfven.
Men det var väldigt fnissigt och det var ju så himla allvarligt, så det blev så konstig stämning i...
Jag förstår härligt talat inte hur man, om nu målet är att få folk att ta någonting på allvar, hur man själv kan ha den här, det här upplägget 8 månader in i en pandemi, 8 månader in i en social distansering. Hur kan inte en presskonferens på distans vara bättre förberedd och genomförd?
Men det blev ju
målet
inte,
är att folk ska ta det här på allvar.
Det blev ju inte bättre när journalisterna sen kom in och hade liksom lika dålig ljussättning, perspektiv, och också ibland hörde man ju, det var någon gång SVT var ute och gick i en korridor och det plötsligt klipptes in. För att, men
det här är ett ämne för sig. Någon gång får vi göra specialavsnittet om Folkhälsomyndighetens presskonferenser och journalistfrågorna där. Det finns mycket att säga.
Ja, men jag måste bara berätta. Jag var, liksom, det finns alternativ. Det måste inte se ut så här. Jag var med i ett seminarium i SNS igår, hos SNS igår, som var oerhört proffsigt, där man hade genomgång innan och de instruerade deltagarna, nu visar du för mycket tak, den där ljussättningen för det ser ut som en anonymiserad kriminell i Uppdrag granskning, sa de inte, men det var stämningen liksom. Och sen så var det en tekniker som ansvarade för själva sändningen och också stängde av och satte på ens mick när det var ens tur att prata, vilket gjorde att man slapp allt det här, nu måste du unmuta, eller hörs jag nu? Men, det var väldigt skickligt. Jag tror det finns ett fält här för pigga konsulter.
Ja, det känns ju som att ni båda aspirerar på att vara liksom Magdalena Ribbing för Zoom-mötena. Zoom-mötenas Magdalena Ribbing.
Vad
mer än att ha en assistent som säger åt en att jag vill inte se ditt tak?
Ja, men om, om vi ska leva så här i då till 2023 som det känns nu, då nu får vi steppa upp, det gäller samtliga.
Ja, och kanske särskilt de som ställer kraven på andra att göra det.
Men i alla fall, det fanns ju också annat intressant sakpolitiskt som framkom här, inte bara...
Fast det var lite svårt att se det bakom Johan Karlssons taklampa.
Ja, men gud, jag måste lite fnissa nu, men jag tycker det är så otroligt roligt.
Men det är allvar, det är faktiskt allvar. En pandemi.
Nej, men det som man ändå har sett den här veckan och kanske förra veckan och kanske även lite innan dess, men som har flugit lite under radarn tycker jag, det är att relationen mellan regeringen och Folkhälsomyndigheten har skiftat. Har ni tänkt på det? Sanna Reimann skrev om det här i Alltinget också i veckan.
Mm.
Det syntes väldigt tydligt. Egentligen första gången man noterade det var ju i testfrågan. Det är ju länge sedan nu, men när Folkhälsomyndigheten var rätt så ointresserad av att testa, men regeringen sa nu ska vi ha en teststrategi. Men nu med båda de här senaste tunga förslagen, alltså att man inte får alkohol efter 22 på krogen och att man bara får vara 8 personer, då kommer ju inte initiativet från Folkhälsomyndigheten som det tidigare har varit och som var så himla viktigt när 500-gränsen skulle införas och också när den här maktlagen togs i våras. Då var ju en jätteviktig punkt i den att initiativen skulle komma från myndigheterna. Nu är Folkhälsomyndigheten en remissinstans som ska svara på regeringens förslag. Det har ju hänt någonting här.
Då, på det sättet så har alltså regeringen gjort det som, vet inte, Ebba Busch och Ulf Kristersson lite har klagat på. Trätt fram och lätt arbetet, gå i täten och sånt där.
Jo, men de vill samtidigt då inte riktigt erkänna det heller, för att när de får frågor om det här så säger de ju att nej, men det är en kontinuerlig dialog och Johan Karlsson var ju med på pressträffen, så det är inte så att vi är mot varandra.
En noterat ett ordskifte eller begreppsskifte. Tidigare sa man ju att man gjorde saker på uppmaning eller på rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Nu säger man ju i samråd med.
Mm.
Vilket kan betyda att man ringer och säger, nu tänker vi göra det här. Jaha, säger de. Det är ett samråd.
Ja, men och det var ju samma sak med testerna. Har det inte varit någon mer gång? Är det bara 3 gånger under hela pandemin som detta har skett?
Alltså, jag måste säga att jag har inte detaljkoll på vad som hände i somras. Alltså, man har ju gett olika uppdrag om att ta fram de här scenarierna och sådär. Men det är kanske inte riktigt samma sak.
Men hur som helst, det finns ju någonting här som Anders Tegnell har ju vid upprepade tillfällen talat om, att restauranger inte är en riskmiljö på det sättet. Därför så blev det väldigt tydligt här när det plötsligt var en riskmiljö enligt regeringen.
Ja, och sen när han fick frågor om det sa han också, nej, men jag vill inte föregå vårt remissvar.
Nej, men han har varit ganska dålig på att spela teater som systemlojal statstjänstman. Alltså, han har inte gått emot regeringen, men han har inte varit direkt övertygande i sitt...
Han har inte riktigt följt talepunkterna.
Han har inte brunnit av passion i försvaret för åtgärderna och allra minst då i det här senaste fallet. Tvärtom har väl Folkhälsomyndigheten, om det är någonting som strategin från deras sida har ju varit, att den ska vara konsekvent och långsiktig och inte hata fram och tillbaka. Mm. Man ska ligga kvar med åtgärder. Och så.
Men är det bra för regeringen rent politiskt? För redan i våras så hörde man ju viss skräck inifrån regeringskansliet i att Folkhälsomyndigheten valde en så politiskt sårbar väg ändå. Det hade varit enklare att gå samma håll som resten av Europa.
Ja, men på något vis så kan det ju vara liksom mindre riskfyllt faktiskt. Det täpper till det där utrymmet som om liksom ledarskap eller täpper till kanske gör något för att minska den där utrymmet för kritik av ledarskapet och sådär. Men jag menar, tittar man på de internationella reaktionerna som har varit ganska stora nu med den här 8-personersgränsen, så är det ju tveksamt om det här är mindre riskfylld strategi liksom för regeringen. Jag menar, de internationella reaktionerna har i stort sett varit till och med svenskarna överger den svenska modellen. Man har ju tolkat den här liksom, de här åtgärderna extremt stort och som väldigt betydelsefulla. Som att vi har gått i Sverige från total öppenhet till något som faktiskt nästan är en lockdown. Nu har till och med svenskarna fattat. Alltså jag läste en Paul Krugman, den stora ekonomen i New York Times, där han har sitt veckobrev. Alltså en fantastiskt oupplyst text, får man säga. Där han liksom, för allt som amerikanerna skriver om pandemin är ju skarp inrikespolitik i USA. Där han liksom skriver så här att republikanerna har liksom försökt ta rygg på svenskarna för att göra det som svenskarna har gjort mot pandemin. Ingenting. Det är liksom tanksträck och sen nothing. Svenskarna har inte gjort någonting. Han skriver också att nu erkänner Sverige att man har gjort ett terrible mistake. Och att det här är substantial new restrictions. Alltså substantial new. Det är inte jätteskillnad ändå liksom 50 gräns till 8 gräns. Vad är skillnaden? Förut så fick man gå i en demonstration 50 personer, nu får man gå i en demonstration 7 personer, eller förut 49 och nu 7. Alltså det här omfattar ju ganska begränsad del av mänsklig verksamhet trots allt.
Jo, fast då bortser du ju från att alla har följt det i så här, nej men vår riksdagsgrupp kan inte träffas för vi är fler än 50. Alltså det har ju satt, även de som inte omfattas. Men strunt samma, kom till din poäng.
Jag ska komma till min poäng. Likadant i Washington Post så skriver de liksom att Sverige haft en ökänt lättväcktig inställning och nu överger man den. Och då blir ju den här liksom lilla konfliktgrejen som finns mellan regering och folkhälsomyndighet plötsligt stor. För den är tecknet på att Sverige har ändrat sig och att den svenska strategin har varit ett misslyckande och värdelös. Och det kommer ju också bli, dels är det liksom problematiskt med den Sverigebilden, det upplevde ju jättemånga i regeringskansliet i våras, att det är faktiskt rätt jobbigt att vara mobbad av hela resten av världen, för så upplevde de det. Men det där har ju också liksom potential att bli inrikespolitik, tänker jag.
Jag håller delvis med. Alltså, jag tror på kort och medellång sikt så kan det här bli jobbigt för regeringen. Därför att, precis som du är inne på, så inrikespolitiskt sett kan vi ju säga att väldigt många har investerat mentalt ganska tungt i, alltså om vi pratar med den svenska befolkningen, i att den svenska strategin trots allt har varit rätt. Ja, det var många som dog i våras, men vi hade otur med spridningen och det är grunden bra med sunt förnuft och liksom förtroende för folket. Ser man mätningar på hur folk tycker om Sveriges pandemihantering, så har det ju varit en överväldigande majoritet som har tyckt att de har varit bra eller lagom. Det var 70% eller något. Det var visserligen någon månad sedan den mätningen publicerades. Det var lite före den andra vågen. Men ändå, medan 20% någonting drygt tyckte att den hade varit lite för släpphänt. Så ändå ett starkt stöd i grunden för det här. Och det har ju varit liksom bilden som många svenskar tror jag liksom tyckte om att identifiera sig med, är ju att vi är landet som tror på vetenskapen, vi lyssnar på experterna, vi hetsar inte upp oss i onödan. Överger man den så då kliver man ju, riskerar man ju såklart att, jag tycker redan att det börjar bubbla upp frågor. Okej, men om det nu är en effektiv åtgärd att stänga restauranger klockan 22.30, varför gjorde vi det inte i våras när 5 500 människor dog? Och så vidare. Varför hade vi 50 då och 8 nu? Då kunde vi uppenbarligen ha sparat liv.
Och så. Samtidigt så tror jag att de flesta, när man ser till sin egen situation, kan känna igen sig i att man i våras kände apokalypsen är här och liksom stängde in sig och köpte toapapper och nu känner man inte det längre för man har vant sig vid apokalypsen.
Så är det. Sen, det som räddar regeringen, om man ska slutföra resonemanget, är ju att det finns ju ingen opposition att tala om. Det finns ingen som med trovärdighet kan kritisera hanteringen, vare sig tidigare när alla stod bakom den eller nu när man antingen, som jag pratade om tidigare, själv har varit ute och festat eller inte, fortfarande inte, som vi återkommer till, vågat sätta ner foten om en alternativ handlingsplan eller väg. Ingen har velat ifrågasätta de här åtgärderna heller. Så det, på det sättet är det lugnt. På lång sikt vill jag säga, så tror jag ändå att det är nödvändigt att regeringen sätter sig i förarsätet. Därför att på lång sikt så kommer det bli mer och mer politik av det här. Det kommer att bli, alltså ofrånkomligen, mer och mer politik. Jag hörde på presskonferensen igår när Johan Carlsson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, knarrar fram att ja, vaccin är all ära, men vi kommer behöva ligga kvar med restriktioner i åratal framöver. Jaså, det tror jag att det blir ganska många som kommer att ha synpunkter kring. Alltså det kommer ju, det finns ju redan, åtminstone fanns det fram till för ett par tre veckor sedan när det blev tydlig ökad påverkan på sjukvården, en frustration bubblande från olika delar av samhället kring varför kan vi inte göra det här, varför kan vi inte göra det här. Och det kommer ju inte bli mindre den dag riskgrupperna förhoppningsvis är vaccinerade inom några få månader och när fler och fler börjar bli vaccinerade. Hur ska Sverige förhålla sig till den här pandemin på lång sikt? Den frågan tror jag inte man kan leverera över till Folkhälsomyndigheten och vänta sig att de ska hantera. Så det är väl lika bra på det sättet. Så på lång sikt rätt, på kort sikt jobbigt, tror jag.
Jo, men det där ser man ju också i liksom hur svårt oppositionen har haft att agera, alltså partipolitiskt. Jag menar, i debatten så finns det ju allt från liksom en ultraliberal linje som är liksom vi måste öppna upp mer och så vidare, till en ultrarestriktiv som är, det är helt sjukt att Sverige inte har lockdown. Men partipolitiskt så har man ju, trots att liksom borgfreden slutade i liksom maj i år, fortfarande inga alternativ att rösta på, vare sig man är superrestriktiv eller liksom jätteliberal, utan man får typ rösta på 8 partier som tycker exakt likadant om den här pandemin, cirka.
Men igår kom ju dock livstecken från oppositionen när Kristdemokraterna och Moderaterna började tala om munskydd. Denna fråga som har ju politiserats oerhört i Amerika, eller i USA. Men inte så jättemycket här hittills. Kristdemokraterna sa ju ganska rakt ut att de tycker att munskydd verkar vara en bra idé. Ulf Kristersson sa så här:
jag tycker att regeringen måste ge sin samlade bild av om detta vore bra eller inte.
Och vad tycker du själv?
Jag tycker det är svårt att bedöma.
Ja, det här sa ju alltså Ulf Kristersson till Ekots stjärnreporter Lova Olsson.
Och det sammanfattar väl ganska väl.
Ja, men vad vill Ulf Kristersson här? Det skämtades ju ganska friskt om detta eftersom de också la ut en liten delningsbild med en text om liksom, nu måste vi förstå varför vi inte har munskydd, och så Ulf Kristersson utan munskydd. Alltså, väl lite, han brukar ju anklaga då regeringen för att ha ett otydligt budskap. Själv har han väl inte heller kanske det skarpaste budskapet i just den här frågan.
Inte direkt.
Alltså den där delningsbilden var ju lite, jag behöver lägga mig på terapisoffan för att förstå mig själv. Varför använder jag inte munskydd? Men det, man ska väl inte, det var ju en delningsbild, det var ju inte så allvarligt.
Men det här vill jag slå mer mot regeringen.
Bara ett instick om delningsbilder här. Egentligen så är det ganska fånigt att kritisera att han inte har munskydd på en bild som är tagen utomhus. Däremot är alltid för kritik, oavsett hur grundad den är, mot dessa fåniga delningsbilder som är ett platt citat och en bild där partiledaren står med armar i kors, håna på så att de kan börja förändra sin kommunikation där.
Vett och etikett igen. Mm.
Jo, men egentligen är väl detta, alltså, väldigt mycket av det som Ulf Kristersson har kritiserat under hela den här pandemin, även om han verkar liksom besjälad då av tester och har läst varenda artikel som har skrivits om det, så handlar det ju alltid om att rikta in sig mot regeringsdugligheten och ledarskapet, och det gör det ju även här. Men det blir lite udda när man känner att Ulf Kristersson vill själv ha råd om hur han ska göra med munskyddet, eller?
Det blir ju inte särskilt, alltså, din kritik mot ledarskapet försvagas ju såklart när du inte har något alternativt ledarskap att erbjuda, så kan man väl konstatera. Det blir ju, alltså, på något vis reducerar man ju Moderaterna till någon form av, vad vet jag, mindre konkret intresseorganisation som bara kastar ur sig en debattartikel här och var. Nu är det ju inte så de vill se sig själva inte så de fungerar i riksdagsarbetet naturligtvis, men det blir ju lite intrycket när man argumenterar på det här sättet att det behövs ett ledarskap.
Däremot vore ju, om nu Stefan Löfven svarar Ulf Kristersson och säger, vet du, jag håller med dig, jag tycker att vi behöver reda ut det här med munskydden och min åsikt är att vi ska ha munskydd i affärer och i kollektivtrafik, då skulle han ju verkligen köra över sin myndighet och visa vem som bestämmer.
Och köra över Ulf Kristersson,
ja,
som inte klarade av att ta den positionen före Stefan Löfven. Om det nu det eventuellt Ulf Kristersson vill. Fast man inte vet vad han vill.
Kommer det här att hända?
Det skulle ju vara intressant som händelseförlopp, men ingen aning.
Menar du munskydden?
Att Stefan Löfven tar ställning i munskyddsfrågan.
Om han gör det så kommer det ske i samband med att det blir helt naturligt i Sverige att ha munskydd och ingen kan någonsin komma ihåg hur vi... Att vi tänkte något annat. Munskydd. Vi har alltid varit i krig med Oceanien som vägrar munskydd.
Jag tänker dock att det riktiga problemet med att som opposition rikta in sin kritik mot ledarskap är att det är liksom gamla sättet i kriser. Alltså så här, tsunamikrisen blev jätte framgångsrik för oppositionen för att man riktade in sig på Göran Perssons ledarskap. Men det var en rätt kort kris som sen liksom försvann. Det var ett kort undantagstillstånd liksom. Det finns ju olika syn på det här viruset och så, men en bild är ju att det här kommer pågå extremt länge. Det kommer förändra hur vi lever till liksom vardags. Man kommer aldrig kunna komma tillbaka till något som var normalt innan. Vaccinet är liksom inte stoppknappen på pandemin. Och om det är sant, då förändras ju hela liksom det politiska landskapet och vad som är politiska frågor. Och att då hänga sig fast vid hur ni skötte ledarskapet de första 3 veckorna och inte fattade att det här var så stort som det var. Det kommer ju framstå som ganska futtigt i den nya värld vi då kommer leva i.
Ja, det har kommit fler livstecken från oppositionen nu i veckan. Jimmy Åkesson höll plötsligt ett hösttal. Ett digitalt hösttal som sig bör nu för tiden. Och det som verkligen fick uppmärksamhet kring det här hösttalet, det var ju kanske inte innehållet utan det var scenografin. Den uppstoppade bäven bakom axeln, ett paket havregryn i hyllan, en platt tv i bakgrunden eller vad det var och en sån här trävimpel med en svensk
väldigt
flagga på
bordet.
En
liten flagga.
Ja. Mm. Vi känner igen den här settingen lite grann. Den är ganska konstig. Ger kanske inte världens mest seriösa intryck. Maggie, du har en liten bakgrund kring den här bävern som var det som hamnade verkligen i folks fokus.
Bävern som verkade vara lite något slags, vad säger man om sådana djur? Utan spirit animal som satt på hans axel. Den var ju med i Sverigedemokraternas EU-valfilm 2014. Jag vet inte om ni minns den här filmen, men det var liksom lite så här Hitler i bunkern-estetik där elaka EU-byråkrater satt med rakat huvud och kostym och pratade om vad de skulle göra, och då skulle de döda alla bävrar i Sverige, och då var liksom den här bävern då med i det samtalet, och sen kom Jimmy Åkesson som någon slags räddare som skulle skydda oss från EU-byråkraterna. Och sen på valvakan så var också den här bäven en stor sak. Den stod på scen när Björn Söder höll tal och alla ledamöter, liksom, eller förlåt, alla sverigedemokrater som var på valvakan skulle gå upp och fotografera sig med bäven. Så att, liksom, i SD är den här bäven en stor symbol.
Mm. Min känsla blev lite mer att hela estetiken andades att SD håller på att bli ett så här grabbgäng fast i en gammal trött jargong, men det kanske var en övertolkning.
De har ju lärt sig sen chipskalen att rekvisita funkar.
Jo, men funkar den verkligen på avsett vis? Det här är ändå ett parti som aspirerar på att bli Sveriges största. Jag kanske är överdrivet seriös här.
Jag menar bara att alla vet nu att Jimmy Åkesson höll ett hösttal. Alla vet kanske inte vad han sa i det här hösttalet, men det vet ju vi, för vi har också lyssnat.
Precis.
Och inte bara delat.
Torbjörn, vill du sammanfatta det budskapet under bäven, så att säga?
Ja, men min sammanfattning är mycket kort. Mitt under då andra vågens pandemi så säger Jimmy Åkesson egentligen ingenting om att det finns en pandemi eller att man behöver göra något kring den.
Han sa ju ändå att den fanns och att det skulle bli bättre sen.
Just det, så sa han. Däremot hade han mycket att säga om brott, en del om invandring.
Terrorism.
Det var väl liksom inga överraskningar. Och så hade han något att säga om liksom samarbetet med andra partier.
Regeringsfrågan?
Ja. Och det var inga överraskningar heller, tyckte jag. För jag tycker att han fortsätter på sitt subtila sätt att låtsas och agera framförallt som att han är ledare för liksom det konservativa blocket, högeralternativet, Ulf Kristerssons regeringsalternativ eller vad ni vill. När man lyssnar på den delen så har han ett språk som liksom utgår från att det är jag som bestämmer hur det här kommer bli. Ingen kan göra någonting utan Sverigedemokraterna. Det är vi som sätter spelreglerna. Det är vi som leder det här arbetet framåt. Nu går det bra för de andra följer efter oss. Så där säger jag inte ordagrant, men det är ju, uppfattar jag, det är den liksom signal han sänder.
Han är också väldigt tydlig, tycker jag, med att börja liksom, det var nästan övertydligt hur han började pedagogiskt förklara, om än något indirekt, för sina sympatisörer varför han inte kommer att kräva en plats i regeringen. Mm. Det var ju så det slutade. Det var ett märkligt slut som gick ut på att vi älskar Sverige mer än vi älskar oss själva. Vi kräver inte positioner, vi kräver förändring. Så, ja. Men det är ju ingen nyhet. Sverigedemokraterna har ju siktat på Dansk Folkepartis roll uttryckligen i väldigt många år. Men det är klart, de opinionssiffrorna senaste året har ju väckt frågan igen om huruvida man verkligen kan vara stödparti på 20% plus.
Jag tyckte ändå att det var ett stringent hösttal här. Jag hörde hösttalet 2019 som han höll mitt under regeringsbildningen. Han brukar hålla hösttalet på SD-kvinnors årliga möte. Och det då 2019 pågick i, jag vet inte, kanske 1,5 timme eller något sånt. Och han hade inget manus, han bara gick runt och pratade lite om vad han kände inför regeringsbildningsprocessen. Så på så sätt så har ju den digitala liksom verkligheten ändå gett oss någonting.
Lite mer effektivitet.
Men det är ju intressant det här när man också tänker på den intervjun.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
View som Benjamin Dosa, numera ex-ordförande för MUF, gav till Dagens Industri förra veckan, var det väl, när han skulle sluta. Där han ju sa att det här avtalet som tidigare har dryftats i bland annat Agenda mellan SD och då Moderaterna och Kristdemokraterna, att han tycker att ett sånt ska komma till, att det är självklart.
I god tid före valet, sa han också. Just det.
Han sa väl till och med exakt, jag ska kolla faktiskt. Ingen ska köpa grisen i säcken. Det måste vara transparent och tydligt vad ett samarbete med SD innebär. Och i god tid innan nästa val. Kommer det här ske, tror ni?
Nej, men det borde nog göra det. Mm. Tror jag. Jag tror att du sa helt rätt. Eller rättare sagt så tror jag så här, att det kommer bli en otroligt besvärlig valrörelse för Moderaterna framför allt. Om man inte är tydlig med vad ett samarbete, eller samarbetet, för det finns ju inte något annat alternativ på bordet direkt, utan Moderaternas regeringsalternativ innehåller ju samverkan med Sverigedemokraterna, om inte alliansen skulle få egen majoritet, men det är ju ingen som tror.
Om inte himlen faller ner.
Men betyder det, det kan man ju göra utan ett avtal, alltså man kan ju säga att det här är vår linje, här går vår gräns, det är detta vi ska göra.
Absolut, men det blir ju mycket svagare om inte Sverigedemokraterna har accepterat det. Alltså jag tror att om man inte har något motsvarande, en principöverenskommelse om vad man ska göra, driva för regeringspolitik eller liknande, då kommer det kommer ju naturligtvis tas till intäkt för spekulationer som kommer att drivas på kraftigt från motståndarna, som är ganska många. Vi såg redan i förra valrörelsen hur Socialdemokraterna tog chansen att liksom spela ut Moderater och Sverigedemokrater mot varandra, att till potentiella, för det här ska vi komma ihåg, det handlar inte bara om att övertyga folk att inte rösta på Moderaterna, för då får man SD, utan det handlar faktiskt om motsatsen också. Det finns ganska stora delar av det här landet där Moderaterna kanske inte är ett alternativ, men där man väljer mellan Sverigedemokrater och Socialdemokrater. moderater, att då kan man till den väljargruppen tala om att röstar ni på SD så kommer ni få moderaternas välfärdsslakt och skattesänkningar och arbetsmarknadspolitik eller vad det nu är man skräms med. Och till folk som står och väljer kanske mellan Moderaterna och Centern så hamrar man in att röstar ni på Moderaterna så får ni Donald Trump och Viktor Orbán på köpet. Så, och så länge man inte kan motbevisa det där med någon form av uppgörelse, då tror jag att det blir en otroligt besvärlig valrörelse för.
Så du ser framför dig alltså inte bara att man formaliserar hur själva samarbetet ska vara, ministerposter eller
nej,
inte,
utan den politiska inriktningen.
Ska man alltså sätta sig förhandlingar redan den här mandatperioden?
Alltså jag tror inte att det här kommer hända. Det är ganska tydligt tycker jag när man pratar med Ulf Kristersson eller ledande moderater att de ser framför sig att man ska, det här är ingen fråga, det här ska, att man ska prata så lite som möjligt om det här. Mm. Det vill säga precis den strategin man försökte ha inför 2018 utan framgång. Och nu har man dessutom öppnat formellt för samarbete. Men verkar inte så intresserad av att gå in på detaljer kring det. Man tänker att ju mindre vi pratar om det desto bättre. Jag tror att det är precis tvärtom. Men det är bara en teori.
Ja, jag är inte så säker på att det inte kommer hända. Jag menar, dels så Benjamin Dosa har ju legat före partiet och dragit testballonger eller liksom släpkärran, drivit den här saken framåt och fått rätt. Så det talar ju lite för att han kan få rätt den här gången också. Men framförallt så är det väl liksom Ulf Kristerssons reaktion på när Jimmy började prata om avtal eller något skrivet, det är huvudpunkterna måste vara nere på pränt eller vad han sa i Agenda. Då var ju Ulf Kristerssons svar till Expressen i alla fall, frågan är för tidigt väckt.
Mm, precis.
Och då kan det förstås vara så att frågan är för tidigt väckt, alltså den ska inte väckas före valdagen utan en förhandling ska ske efter valdagen, som liksom skedde med januari-diskussionen. Men det finns ju, ja, jag upplever att det finns tecken på att det här är nog mer nära förestående än så. Att
man, vad är det för tecken undrar man ju.
Ja, tecken. Man, du vet, vad var det Göran Persson sa? Han gick runt där på Drottninggatan och avläste de här statyerna.
Pratade med lejonen.
Jag pratade lite med lejonen. Och får känslan av att man nog snarast, att det finns i alla fall en tanke som är det här, om man gör ett bra avtal eller en bra förhandling eller kan visa upp någonting innan val, så visar man ju på hur liksom okontroversiellt det här resultatet blir. Det man inte lyckades få fram är kring förra regeringsbildningen, nämligen vad då vi tycker ju redan som Sverigedemokraterna på massa saker. Det är de vi ska liksom kompromissa om, enas om. Och sen kan ju de få stå liksom med sina mest radikala människor och yva om kulturkrig och kulturfrågor och liksom vad det nu är.
Det var intressant. Jag var ju som sagt med i det här SNS-seminariet igår som handlade om forskningen om regeringsbildningen. Mm. Den här 134-dagarboken som släpptes för några veckor sedan. Så jag har närläst den boken nu också, och i den just kring Centerpartiets relation till Sverigedemokraterna så för de ett resonemang som är ganska intressant, som handlar om att de har då tittat sakpolitiskt och sett att de ändå ligger relativt nära varandra på många sakpolitiska frågor, vilket borde då enligt statsvetenskaplig teori kunna betyda att man kan samarbeta. Och då säger Centerpartisterna, nej men vi står så långt ifrån varandra ideologiskt, och då frågar statsvetarna, men vad är liksom ideologi om inte den kan brytas ner i sakpolitik.
Mm.
Ja, roligt. Men i det här seminariet fick jag ju då
teorin också möter praktik på ett underbart sätt.
Mm. I det här seminariet, men jag tyckte att det var liksom, ja, skitsamma. Jag fick i det här seminariet var journalisten. De kommer ju fram till i sin forskning att när de ska liksom ge råd för framtiden, att journalisterna och partierna måste sluta fokusera så mycket på regeringsfrågan. Det skapar låsningar som leder till den här långa regeringsbildningen som kan i sin tur då leda till.
Så du var skurken?
Ja, det var verkligen en vänlig ton och trevligt, men jag fick ju representera journalistkåren. Jag är inte säker på att mina kollegor hade valt mig till det om de hade fått välja. Det var SNS som valde. Men det som ändå var intressant, jag försökte då förklara för dem varför detta är orealistiskt både ur ett journalistiskt och ett partipolitiskt perspektiv. Men då argumenterade de emot och sa att Sverige, när de jämför med andra länder, så är Sverige så oerhört överrepresenterade i fokus på regeringsfrågan. Och så har det varit sedan 2006, sedan alliansen, det är Fredrik Reinfeldts fel, alltså det är inte journalisternas fel. Och jag tror att de såg framför sig nu en viss lättnad inför att okej, de rödgröna partierna har ju testat att förhandla politik före val. Det var ingen bra idé. De har en väldigt relativt svag förvalskoalition. Alliansen har nu kommit fram till att det var inte en bra idé att låsa fast sig så mycket. De kommer inte kunna göra det inför nästa val. Så att nu skulle vi då äntligen kunna få ett val utan koalitioner, utan låsningar, utan att förhandla. Så kommer Benjamin Dosa här och förstöra alltihopa.
det är fantastiskt statsvetarnas förhoppning där. Tilltro till mänskligheten och politiken, höll jag på att säga.
Per Westerberg var också med, förra talmannen. Han skakade också på huvudet.
Nej, men jag menar, det går ju så långt bak, och du vet ju de här väldigt duktiga statsvetarna också. Jag menar, anledningen till att vi håller på med den här, eller att politikerna håller på med den här avtalsparlamentarismen på olika sätt sedan 2006, är att liksom tre och fyra borgerliga partier misslyckats med att hålla ihop sina regeringar liksom 30 år före det. Men det som är, det verkar de ju hålla med om, att det är liksom hur otroligt liksom monumentalt och vilken förändring liksom alliansregeringen och det konceptet att i förhand förhandla och ge ett färdigt paket gjorde med svensk politik. Det klarar ju inte politiken att ta sig ifrån riktigt.
Det är ju unikt när man ser, liksom, det finns ingen koalition i hela världen som har varit så stark, som har varit så mycket bara ett parti som alliansen har varit. Och nu finns ju inte alliansen längre. Det pekar ju ändå mot att man skulle kunna få en förändring. Jag tyckte ändå att det var en väckarklocka när de sa, journalister är ju jättebra på självförsvar och usla på självreflektion ofta, men för mig var det en väckarklocka när de sa att vi så överrepresenterade att sakpolitiken där måste man ju fundera på, vårt uppdrag är ju givetvis inte att underlätta en regeringsbildning, det finns det ju ingen som tycker, men däremot att folk ska kunna göra val som är medvetna. Och det var ju också intressant, tyckte jag, anekdotiskt efter att Annie Lööf lämnade sin kravlista till Stefan Löfven, så såg man ju folk som var så här: oj då, men gud, hon vill ha en nyliberal läskig högerpolitik. Jag som trodde att hon var godhetens riddare och bara brann för hbtq-frågor och att SD inte skulle få inflytande. Alltså, det finns ju ändå något.
Ja. Vad vill du säga, Viktor?
Nej, men jag tänker att det kanske kan bli så där till valet 2026, men det kan inte bli till valet 2022, för det kommer vara lite speciellt.
Nej, du har ju helt rätt i det.
Nej, men av flera skäl, även om vi journalister inte skulle ställa en enda fråga om regeringsbildningen, så skulle framförallt Socialdemokraterna, Centerpartiet som de tunga aktörerna på den sidan, men även Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte spara någonting i att ifrågasätta den regeringsbildning som då eventuellt skulle ske till höger, och på vilka grunder och vad den skulle innehålla.
Nej, men plus att man måste ju utvärdera det här helt nya samarbete som har varit. Precis, och det leder ju i sig till en diskussion.
Ulf Kristersson och hans gäng har ju å andra sidan då varit väldigt kritiska mot det upplägg som har varit på den sidan. Men jag tror ändå att det är lite fel att jämföra den här MKD-SD-avtalet, eller vad vi ska kalla det, med både alliansen och januariavtalet. För det här skulle ju egentligen inte handla så mycket om, det här skulle inte, tror jag, vara ett 73-punktsprogram på saker man ska göra. Utan
man ska
det centrala
inte
här
åka
är
hem
man,
till Maud Olofsson.
Nej, alltså det centrala här är ju vad som inte står i avtalet lite grann. Alltså det, poängen kommunikativt politiskt är ju så här, vad är det egentligen som Sverigedemokraterna kräver för att stödja en borgerlig regering? Det är ju egentligen det som hela tiden är frågan. Det är det som motståndarna till en sån till ett sånt upplägg hela tiden lyfter fram. De kommer att kräva det här, de kommer ställa sådana krav.
Poängen är inte att visa, som om man säger, både när alliansen bildades och när de rödgröna partierna förhandlade inför valet 2010, då var ju poängen att visa att vi kan komma överens, vi är ett trovärdigt regeringsalternativ. Här handlar det mer om att visa hur mycket inflytande
vi är, ett ofarligt regeringsalternativ är väl det som behöver visas här. Och det är klart att det är ett 10-punkts principprogram som framstår som ofarligt, då blir det lättare för ett parti som Liberalerna kanske att till slut hoppa över till den sidan och också stödja det, för ni ser ju själva vad det är vi stöder, det är ju de här sakerna, inte Sverigedemokraterna som parti. Vi får se, jag tror som sagt, jag är inte riktigt säker på att Torbjörn har rätt i att det kommer att hända, men det vore en spännande process helt klart om det hände för oss som journalister.
Om man vill ta del av mer av det vi gör på Expressen Politik så kan man ju bli medlem i inre kretsen och läsa våra premiumartiklar. Till exempel så har jag skrivit otroligt långt om minkar och minkkonflikten. Och där finns Margareta Winberg, där finns Jan Emanuel, där finns Jimmy Åkesson, Louise Eriksson.
Det var otroligt spännande läsning.
Landsbygdsministern, Miljöpartiet.
Det här måste ni faktiskt läsa om ni inte redan har gjort det. Och har ni inte det så ska ni omedelbart bli medlemmar i inre kretsen, alltså vårt specialerbjudande på Expressen Premium. Det kan du som verkställande utskottet lyssnare ta del av till ett bättre pris än de allra flesta. 29 kronor i månaden, första 6 månaderna. Du går in på expressen.se/expressenpolitik. Expressen.se/expressenpolitik. Och så bara klickar du dig igenom och tar del av hela vårt härliga, digra utbud. Det som har varit och det som kommer. För det kommer ju spännande saker till helgen också, har jag hört.
Vi har kommit fram till punkten övriga frågor och Torbjörn Nilsson har fler böcker i sitt bibliotek och idag så har han tänkt att han ska prata om en miljöbok som inte handlar om klimatet.
Ja, det kan man säga. Eller ja, den handlar väl lite om klimatet också.
Den heter ju Miljöframgångar i alla fall.
Ja, det heter den. Och den är skriven av Mats Engström, som i början av 00-talet var opinionsskribent på Aftonbladet. Och som alla som jobbade på Aftonbladets ledarsida på den tiden så kom han från liksom kretsen kring Anna Lind, som han har jobbat åt som tjänsteman och sådär.
Det är en sossebok från tiden när sossar brydde sig om miljö. Eller det kanske de gör fortfarande, förlåt. Men det är en sossebok.
Ja, jo, men det får nog sägas vara en sossebok. Alltså den handlar ju om, han lyfter upp 4 framgångsrika liksom miljöreformer. Och man får väl säga att socialdemokrater har varit involverade i typ alla av dem. Så det, alltså det är liksom freongaserna och ozonhålet där man tog regeringsbeslut 1988. Den första koldioxidskatten från 1990. Kemilagstiftningen 2006 på EU-nivå och det klimatpolitiska ramverket från 2017. Men jag upplever ändå inte, även om Mats Engström är socialdemokrat, så upplever jag att hans poäng snarare är att bevisa liksom en tes i den här pågående klimatdebatten med gamla exempel, nämligen att om ett land går före så kommer andra länder gå efter och därför är det liksom viktigt i ett globalt perspektiv också vad man gör på nationell och lokal nivå.
Är det här en bra bok?
Den är jättekonstig för att de här första 70 sidorna som beskriver de här 4 exemplen är väldigt intressant att läsa och sen följer en ganska pladdrig analys där intressanta grejer göms i stort bladder.
Så varför ska man läsa den förutom om man då är miljöpartist och vill visa att...
Jo, man ska läsa den för att Mats Engström har gjort massa intervjuer till den här boken och framförallt har han intervjuat Andreas Carlgren.
Gamla miljöministern.
Precis, Centerpartiets gamla miljöminister i den tidiga alliansepoken. Och Andreas Carlgren säger helt underbara saker i den här boken.
Vadå?
Jo, men han säger till exempel, i klimatdebatten så är det ju lyssna på vetenskapen, jag känner till det.
Greta Thunberg, / Dagens Nyheter.
Dagens Nyheters reporter kommer få höra det här budskapet när hon ska chefa över dem. Han säger så här, att liksom, det är inte så enkelt som att lyssna på vetenskapen. Andreas Carlgren tillsatte ett jättefint vetenskapligt råd när han var miljöminister.
Och tänkte Klimatrådet?
Jag kommer inte ihåg vad det hette exakt faktiskt. Men tanken var ju att de liksom med vetenskapliga argument skulle backa upp radikala klimatreformer och understryka behovet och sådär. Men det blev totalt fiasko.
Mm-hmm.
Därför att, som Andreas Carlgren själv säger, de la sig på en så låg nivå som jag aldrig hade drömt om. Och att allt blev politiskt oanvändbart.
En låg nivå?
Alltså oambitiös nivå. Alltså inte tillräckligt radikal nivå.
Så liksom, du skämtar, man tänker att det skulle vara tvärtom.
Ja, men det är så här han beskriver det. Så han säger oerhört intressanta saker i den här boken. Det absolut bästa är... när han nu, och det här tror jag är för första gången, berättar om sin idé om vem som skulle vara ordförande i klimatberedningen. Alltså, han hade ju en dröm om att liksom få till ett blocköverskridande klimatuppgörelse och sådär. Och därför landade han i att den som borde vara ordförande i klimatberedningen borde vara Ingvar Carlsson.
Mm.
Alltså sossarnas gamla partiledare och liksom hjälte. Han skulle komma in och hjälpa alliansregeringen att övertyga socialdemokrater och miljöpartister om att gå med på en gemensam uppgörelse.
Blev det så?
Nej, så blev det inte. Fredrik Reinfeldt fick aldrig ens höra den här idén. För när Andreas Carlgren gick till Maud Olofsson så blev hon så vansinnig som han beskriver det. Och man kan ju se den liksom ettriga Maud Olofsson framför sig. Liksom.
Bävern.
Exakt, bävern. Vadå, ska vi ge uppdrag till sossar? Är du galen? Ja, så det, han fick liksom lägga ner hela den idén. Fredrik Reinfeldt fick aldrig höra den. Fredrik Reinfeldt hade nog lyssnat på den. Han frågade Anna Ekström om inte hon ville bidra i regeringsarbetet. På ministernivå till och med har det ju funnits.
Ja, hon själv berättade.
Hon bekräftat den
under tiden. Som samordnare med
Ja, men Fredrik Reinfeldt hade kanske inte alls varit så främmande för tanken, men han fick aldrig, Maud Olofsson stoppade det.
Det blev någon centerpartist istället, eller?
Det blev en gammal LRF-ordförande som ingen någonsin liksom har minns namnet på. Och
vars
som,
biografi som, du har läst?
Nej, som absolut inte klarade av att göra en blocköverskridande uppgörelse. Och det var man kanske inte så förvånad över.
Okej, så vad hände sen då?
Nej, det blev ingenting. Det gick åt skogen för Andreas Carlgren. Och det är ju det han berättar om i den här boken. Boken är kanske bra exempel på fyra miljöreformer som har liksom varit framgångsrika och visat vägen. Men ett guldkorn i Andreas Carlgren, så här kan man också misslyckas eller ha problem med att bli en stor klimathjälte.
Men kan man lära sig något av detta om man är till exempel Miljöpartiet idag? Alltså, Gustav Fridolin skrev ju till exempel en artikel i veckan som var oerhört intressant. För det som du pekar på här är ju ändå någon slags framgångar, eller hur? Eller,
ja, det är ju bokens huvudidé.
Och den här klimatpolitiska ramverket, får man vända sig, det är ju en idé från Miljöpartiet och liksom en framgång för dem. Ändå så skrev ju Gustav Fridolin ännu en text i veckan om hur jobbigt det var i regeringen och hur mycket han fick offra.
Ja, alltså det klimatpolitiska nätverket lyfts ju i den här boken fram som liksom otroligt framgångsrikt och radikalt.
Jag tänker att
här var Sverige inte först, Storbritannien var lite före och sådär. Men och då får man väl säga att...
Jag tänker att det finns en skillnad här i liksom...
Gustav Fridolin är inte jättebra på att så att säga vårda den framgången. Det här har ju miljöpartister tidigare pekat på, som så här, om 10 år kommer ni fatta vad vi gjorde de där första 2 åren i regeringen och hur extremt revolutionerande saker vi fick igenom.
Om de bara får tyst på Gustav Fridolins beklaganden.
Om det är sant så bör de ju tysta Gustav Fridolin just nu, eftersom han ägnar sig åt någon slags kontinuerlig biktverksamhet om förlåt för att jag satt i regering, förlåt för att jag var minister. Det var dumt gjort av mig. Jag ska bättra mig och bli aktivist igen.
Jag råkade snubbla över det senaste numret av tidningen Nu, som ju ofta är spännande läsning för oss som är lite överintresserade av The Artist formerly known as Folkpartiet.
Ja, men jag såg någon som på din Facebook frågade dig när du skrev om Liberalerna i veckan ifall du har en liberal fetisch.
Alltså jag tycker att jag känner någon form av så här samhällsansvar för att det här partiet är väldigt underrapporterat. Det är ju faktiskt så att det är inget parti som väcker så lite känslor och engagemang. Både tror jag inom partiet, eller inte i alla led, men framförallt utanför partiet. Det är, testa själv och skriv om Liberalerna, du vet ju säkert.
Siffrorna skjuter inte i höjden.
Nej, inte ens när det är spännande. Och det här tycker jag, det var lite det jag försökte lyfta fram i texten i veckan. Det är lite konstigt med tanke på... Trots denna extrema olösliga kris man befinner sig i, 2,7% i senaste Novus, så är det ju faktiskt så att ganska mycket talar för att Liberalerna kommer att vara väldigt avgörande efter nästa val. Om man klarar sig kvar, vilket alla partier har gjort efter att Ny Demokrati åkte ur 1994, valrörelsen och
all liksom, uppmärksamhet.
Ja, mediebevakningen brukar rycka partier över spärren, om än med liten marginal. Det är absolut inte säkert, men det är ändå, var man tvungen att sätta 1 miljon kronor så borde man nog ändå sätta dem på att Liberalerna hänger kvar, om än med liten marginal. Och gör de det, så enligt alla mätningar som har kommit på sistone och under ganska lång tid, så ser det ut som att Liberalerna i så fall skulle bli tungan på vågen mellan dagens regeringsunderlag och ett eventuellt Ulf Kristersson-underlag till höger. Och det är just hur man ska hantera en sån situation som den interna krisen hela tiden handlar om. Ju.
Ja.
Hade Björklund rätt? Är det januariavtalet räddningen mot en ungersk utveckling, eller är det tvärtom döden för ett parti som ska ha en borgerlig identitet och istället släppa med sig Ulf Kristerssons alternativ i mer liberal riktning? Det är där man står, det är väldigt oresonligt.
Man har ju försökt lite att göra både och, men det har ju visat sig lite svårt. Eller att tycka funka både och.
Ja, nu har man ju testat det här med att dels samarbeta med Socialdemokraterna och välja en partiledare som inte vill samarbeta med Socialdemokraterna. Utfallet hittills är ju inte jättebra. Partiet börjar ju inse det här. Under veckan har det ju bubblat upp efter, det var faktiskt den här Novusmätningen med 2,7% blev lite katalysator för att dra igång det här igen. Torkel Strandberg, stridbart kommunalråd, mycket framgångsrik i Landskrona. Han var ute och talade om att nu är det dags att skilja sig från Socialdemokraterna. Allan Widman också, Skåne, tung politiker i Liberalerna.
Dock inga överraskningar, för folk står ju kvar. Det är ju ingen som byter sida. Liksom,
exakt, nej. Men han ville också göra slut med Socialdemokraterna. Och bägge två var emot det här från början. Inga konstigheter, och heller inga konstigheter att de som kom med moteld omedelbart var framförallt Stockholmsdistriktet, Anna Starbrink, Anna-Lena Johansson, som är de tunga spelarna i det största distriktet där. De är ju för samarbetet med Socialdemokraterna. Men det som ändå är lite intressant är att alla är överens om att partiet ändå måste välja väg. Att man inte kan fortsätta på det här sättet. Det säger även de då som vill fortsätta med dagens samarbete. Att partiet måste fatta ett beslut som alla står bakom. Och man måste göra det senast på landsmötet 2021. Det vill säga ganska snart ändå i politiska sammanhang. Mindre än ett år kvar till det. Och det är ju... Det som är intressant i det här numret av tidningen Nu är då, det var att den frågan är uppe till diskussion där. Olle Schmidt,
valberedningsordförande
också synnerligen tung, visserligen Skåne, men han har ändrat sig, meddelade han.
Mm-hmm.
Han var för januariavtalet, men nu har han kommit fram till att Liberalerna nog ändå behöver vara ett borgerligt parti. Och det där är ju en sån här skakning på nedre däck, förmodligen en signal som uppfattas internt. Så det rör på sig i partiet. Man rör sig mot någonting, åtminstone en form av slutstrid, och de små signaler som man tycker man har sett på sistone talar väl för att det kanske är så att Nyamko Sabuni får en chans att köra sin linje, men det är en bit kvar. Och sen är ju frågan hur många i partiet som då lämnar för Centerpartiet.
Undrar om Socialdemokraterna har någon plan för hur de ska hantera det här, om de tycker att det är viktigt att ha kvar Liberalerna även i nästa mandatperiod för att liksom också kunna behålla Centerpartiet, om de tänker nu köpa Liberalerna på något sätt, om de tänker börja fjäska för dem. Det skulle vara kul att se.
Det skulle vara jättespännande att se, eller om man kanske är lite trött på att släpa med sig så många bråkiga liberaler. Det kanske räcker med Centerpartiet. Vi får väl se. Annars, i senaste numret av tidningen Nu vill jag bara, måste ändå trycka på att allt är inte i upplösningstillstånd. Vissa saker är som vanligt. På debattsidan så har man rubriken Skillnad på liberalism och liberalism.
Mm.
Det är Christer Nylander, den socialliberala som de kallas, lite konstigt, men ändå falangens chefsideolog, eller vad vi ska säga, är också Skåne, fast en annan typ av Skåne, som förklarar, han argumenterar mot tankarna på en sammangående med Centern, för det är faktiskt skillnad på liberalism och liberalism. Och så, vad är det egentligen som skaver då? Jo, bondetåget 1914.
Mm.
När bönderna gick till kungen och avsatte den liberala statsministern Karl Staaff.
Ja.
Det har man inte kommit över.
Nej, det förstår man ju. Men och du som då har ägnat dig åt partipressen den här veckan, de interna, skulle du säga Centerpartiets och Liberalernas tidning, är det skillnad i hur man exponerar sin partiledare?
Jag känner att det är en ledande fråga.
Vi vet ju alla hur Centerpartiets tidningar ser ut. Det
jag gick
Annie
igenom
riksdagens sida.
Arkiv av tidningen C.
Och sen kommer det typ så Annie Lööfs recept på ostkaka på slutet.
Lite så. Det fanns, tror jag, 10 exemplar av tidningen C i arkivet. 9 av dem hade Annie Lööf leende på första sidan.
Men ibland är hon på alla bilder i hela tidningen.
Ja, det var valnumret i EU-parlamentsvalet. Där fick Fredrik Federley vara på framsidan med de andra kandidaterna. Och så påminner en följare om att det finns faktiskt ett antal nummer med Anders W. Jonsson som omslagspojken när Annie Lööf var föräldraledig. Men man är väldigt tydlig med vem som är partiledare.
Ja,
Nyamko Sabuni fick väl ett nummer av tidningen nu när hon tillträdde kanske, men i övrigt så är det kan vara lite vem tusan som helst där. Det är väldigt viktigt att det är minsann ingen personkult.
Nej.
Man skjuter ner sina ledare, man hyllar dem inte. Men, ska vi dra sträck i debatten för verkställande utskottet den här veckan?
Livet går ju vidare, eller jag menar det finns annat att göra.
Ja, en pandemi att hantera, ansvar att ta. Vi hörs igen om en vecka, onsdag som vanligt. Det här är en podcast från Expressens politikredaktion. Du heter Maggie Strömberg, jag heter Viktor Bartkron. Med oss hade vi också Torbjörn Nilsson och dig som lyssnare. Hör oss igen om en vecka. Hej hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.